Юзал или Барем для презентации?
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فترة قيانا كتاب أدب المفرد أو إمام المحدثين أمير المؤمنين في الحديث إمام البخاري رحمه الله تعالى وفي برد إفرقا att tala om saker som man inte ska säga. Författaren har talat om goda egenskaper och god karaktär och kommer nu att nämna ett antal dåliga egenskaper som man ska hålla sig borta från. Och vi talade i förra lektionen om faran av att ständigt svära och att förbanna. Och att det här är en egenskap som inte är passande för en troende. Och idag så fortsätter vi på detta spår. Författaren kommer att nämna ett antal saker som man ska hålla sig borta från. Kapitel 150, Bab an-Namam. Kapitlet om den som sprider skvaller och baktal. Ni känner kanske till begreppet namima. Har ni hört det? Namima. Namima är att sprida skvaller. Att gå från en person med information till en annan person. Med avsikten av att förstöra mellan dem. Det är namima. Att gå från en person till en annan person. Eller från en grupp till en annan grupp. Med information, med avsikten av att förstöra mellan dem. Så att om en bror säger till mig jag köpte nya byxor. Jag går till en annan bror och säger han köpte nya byxor. Det är inte namima. För det finns ingen förstör inte mellan folk. Utan med avsikten om att förstöra. Det går till en broder och han kanske pratar om en annan muslim på ett nedlåtande sätt. Och nämner honom med dåliga saker. Vilket är förbjudet. Och då ska jag sätta stopp för honom. Men om jag då tar dessa ord och bär dem vidare till den andra brodern och säger att han sa si och så om dig, talade nedlåtande om dig med avsikten av att förstöra mellan dem, så har jag fallit in i namima. Och den som gör namima, han är en namam. Han kallas för namam på arabiska. Namima, är det från de mindre eller grövre synder? Vad säger ni? Grövre. Kabair? Kabair, namn. Det är från de stora synderna. Varför? För att islam har kommit med påbudet av att vi ska vara bröder. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: "Å Allah tjänare, var bröder så som Allah har beordrat." Vi ska inte splittras. Vi ska inte hata varandra, vi ska inte vända varandra ryggen, vi ska inte svika och baktala varandra, utan vi ska älska varandra. Vi ska vara enade som en umma, en kropp, en byggnad. Och vi muslimer ska önska det goda för varandra som vi önskar för oss själva. Så personen som går med skvaller och skitsnack mellan folk för att splittra mellan dem och för att de ska hata varandra. Lever han upp till detta? Nej, han gör totala motsatsen. Så han har en sjukdom i sitt hjärta. Den som vill att bröder som håller samman och älskar varandra för Allahs skull ska börja hata varandra och splittras. En sådan person har en sjukdom i hjärtat. Och därför är också konsekvensen av det han gör väldigt allvarliga. Han splittrar och gör fasad på jorden. Vissa av salaf sa att en namam kan förstöra mer på en timme än vad en magiker kan göra på ett år. En saher försöker förstöra folks liv och äktenskap med att skicka jinner och olika saker på dem. Och det kanske går trögt. Men namam kan förstöra på en timme ännu mera. Familjer, relationer, vänskap, brödraskap. Förstörs med det här skitsnacket. Han sa, hon sa, han sa, hon sa. Och folk börjar hata varandra. Och islam, subhanallah, har uppmanat till totala motsatsen. Om två bröder, två systrar i islam är oense. Vad är det vi ska sträva efter att uppnå då? Sulh. Vi ska förena. Förlikning. Försoning mellan dem. Till och med så är det ett tillfälle där det är tillåtet att ljuga. Att du går från den ena parten till den andra och säger att din broder ångrar sig, din broder vill komma tillbaka, han vill bli vän med dig och så vidare. Yani totala motsatsen till namima. De är ovänner och de kanske säger dåliga saker om varandra. Gå inte och förmedla de här dåliga sakerna mellan folk. Det här är saker som ska tystas, som ska mörkläggas. Och enda gången det tillåter på en namima, det är om det finns en maslaha. Om det finns en nytta. En islamisk nytta. Att en person talar negativt och säger dåliga saker och planerar dåliga saker. Och du går och för den här kunskapen eller informationen vidare till någon som kommer stoppa honom eller sätta honom på plats. Då är det tillåtet. Men då är inte din nia att göra ifsad. Och vi nämnde ju att ett ta'rif på namima är att sprida, att förmedla tal mellan folk med avsikten av att förstöra mellan dem. Så här är inte avsikten att förstöra, utan avsikten är att försona eller att förbättra saker och ting. Taib. Den första hadithen som nämns i detta kapitel är en hadith som berättas från Hammam, som sa att vi var tillsammans med Hudhayfa radiyallahu anhu. Och det sades till honom att det finns en person som går med information till Uthman. Yani han sprider skitsnack om folk till Uthman. Och då så sa Hudhayfa radiyallahu anhu: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: la yadkhulul janna qattat. Och en annan hadith: la yadkhulul janna namam. Och de är synonymer. Den som sprider skvaller, namima, kommer inte gå in i paradiset. Kommer inte gå in i paradiset. Och denna hadith är sahih. Det finns i Bukhari och i Muslim. Vad är skillnaden mellan namam och qattat? De nämner att namam har vi förklarat. Den som går till två olika parter och sprider skvaller och skitsnack för att de ska bli ovänner. Qattat är en person som tjuvlyssnar på folk. Inte att han går fram till en person och hör information och sprider den vidare. Utan tjuvlyssnar på vad folk säger om någon annan. Och sen går han och för detta vidare för att orsaka fiendskap mellan dem. Och därför nämner ulema att al-qattat, han är värre. Inte bara att han gör namima, han faller också in i spioneri. Wa la tajassasu. Vilket Allah Azza wa Jal har förbjudit. Taib. Han nämner Rasul alayhi salatu wassalam att en namam inte går in i paradiset. Vad säger vi ahli sunna om detta? Kommer han aldrig gå in i Jannah? Kommer han brinna i helvetet för alltid? En muslim som faller in i den stora synden av namima. Vad säger då ahli sunna wal jamaa? Vad säger ni?
Han går in efter att han straffats.
Nej. Ett hot, det kan vara tahdid. Och det kan också vara som de säger, att personen går inte in först i Jannah när de andra går in i Jannah. Han kanske får stå kvar och straffas på domedagen, och kanske också kommer att straffas i elden. Och en annan förklaring är också att han går inte in i Jannah, alltså aldrig, om han gör istihlal på namima. Att han yani anser att namima är tillåtet. Han vet texterna, korantexterna och haditherna om att namima är haram. Men han säger att khalas, för mig är det halal. Han går över Allahs religion. Yani, han tycker sig vara över Allahs lag. Då är han kafir. Och då kommer han aldrig gå in i Jannah. Okay. Och det är en bra princip att känna till. Alla hadither som nämner en synd, som är mindre än kyrk, mindre än kufr, och nämner att den som gör denna synd kommer inte gå in i Jannah, kommer inte känna doften av Jannah, kommer att gå till elden. Dessa hadither tolkas på detta sätt. Att det är wa'id, att skrämma personen, och det är också att han går inte in först. Han kanske kommer att straffas i elden på domedagen innan han får gå in i Jannah. Eller det är personen som har gjort istihlal på den här synden. Hadith 323. Det berättas från Asma bint Yazid att hon sa att profeten alaihi salatu wassalam sa: ska jag inte berätta för er vem av er som är bäst? Och då så sa sahaba: bala, jo, berätta. Han sa: alladhina idha ru'u dhukiru dhukira billah. De av er som när man ser dem så påminner de andra om Allah. Ska jag inte berätta för er vem av er som är värst? Qalu bala, eller vem av folk som är värst? Qalu bala, jo, berätta. Han sa: al-mashauna bin namima, de som går med skvaller mellan folk. Al-mufsiduna bayna al-ahibba, de som förstör mellan folk som älskar varandra. Al-baghuna al-buraa al-anat, de som avser att orsaka problem för oskyldiga människor. Och Sheikh Albani nämner att den här hadith är hasan. Här säger profeten alaihissalam till sahaba: ska jag inte berätta för er vem av er som är bäst? Och vi har sagt att det här är en vanlig uslub hos profeten alaihissalam, att han ofta använder frågor och svar. Kommer ni ihåg skillnaden på att bara ge en person information, vilket också är ett sätt att lära ut på, och skillnaden på det och att istället för att bara ge personen kunskapen först ställa en fråga. Han skulle kunna säga: den bästa av er är den som jag så och så. Men istället säger han: vem? Ska jag inte berätta för er vem som är den bästa av er? Vad är nyttan med att ställa en sån här fråga?
Nyfikenhet och
det skapar, det skapar nyfikenhet och personen minns det också längre. Och inte bara det, jag fångar också personernas uppmärksamhet. Nu kan de sitta här och chilla, han sitter och leker i mobilen, halvsover. Men jag säger: ikhwa, vad är svaret på si och så? Då måste alla tänka till. Och ännu mer om jag säger specifikt: Hassan, vad är svaret på si och så? Jag måste vara med på lektionen. Jag kanske säger: Hassan, du vet Sabri, men kanske jag kommer nästa, jag måste vara med. Han kastar frågor på oss, eller hur? Så att det är ett väldigt bra sätt att lära ut på, att ställa frågor. Så här ställdes den viktiga frågan: ska jag inte berätta för er vem av er som är bäst? Mashallah, det här är någonting som alla muslimer strävar efter, att vara bäst. Tayyib. Och då sa sahaba självklart: jo, ja Rasulullah, berätta. Och då så sa han: det är de av er som när man ser dem så påminner de om Allah. Subhanallah. De lärde sig här i förklaringen, vad menas med detta? Att det är folk som i sitt yttre implementerar islam, att när andra människor ser dem så börjar de att tänka på islam, på att lyda Allah, på att inte synda, på att minnas Allah och så vidare. Och det här kan man se ibland, att du ser en person komma, han klär sig islamiskt, han har sitt skägg, sin thiab som inte är isbal, vackert, mashallah, han doftar gott, han har ett leende på ansiktet, hans mun rör sig att göra dicker, han sänker blicken. Vad gör du när du ser en sån här person? Direkt du får dig en tankeställare, eller hur? Att khalas, jag borde sänka blicken, jag borde göra dicker, ja, jag ska inte prata onödigt. Eller hur? Vad vacker han är med sitt skägg och så vidare. Är ni bara att se honom i en tankeställare? En syster ser en annan syster som kommer med jilbab, mashallah. Sänker blicken. Går ärofullt. Allas, det är en tankeställare. Påminner andra om Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från vissa muslimer. Du ser dem, du vet inte om han är muslim eller kafir. Du ser honom, han klär sig som kriminell. Ska han påminna dig om Allah? Nej. Så att det är en väldigt fin sak att vara på det här sättet. Att gå med sakina, gå med ärofullt, frukta Allah subhanahu wa ta'ala, sänka blicken, göra dhikr av Allah, azza wa jalla och så vidare. Det är bara att se personen, påminner dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här visar också, som Sheikh Abdirazak nämner, att man också kan göra da'wa, inte bara med ord och gärningar, utan också bara da'wa med att visa sig. Om du på riktigt, yani, representerar islam. Du beter dig som en muslim. Bara det är da'wa i sig själv. till kuffar och till icke-muslimer, till kuffar och till muslimer. Och sen så ställde profeten alaihissalam den motsatta frågan: vem är den värsta av människor? Och så sa han: det är de som går med namima mellan folk, al-masha'una. Och ordet yani masha'una, när man uttalar det så här på arabiska med den här wazen, så indikerar det al-mubalagha, att personen har det som vana, inte att han har gått med namima en gång i livet och han blir den värsta muslimen, utan han är en person som har det som attribut att han går med namima mellan folk. Han är en namam. Och det är skillnad på en person kanske gör den här synden en gång. Han kanske inte hänger med, han kanske går och sprider snack. Vi säger inte att han är namam, alltså han är halas. Utan en person som alltid gör det. Alltså det sitter i honom. Då är han en namam. De som ständigt går med det här skvallret mellan folk. Och så sa profeten alaihissalam: al-mufsiduna bayn al-ahibba. Den som orsakar ifsad, han orsakar problem och förstörelse mellan folk som älskar varandra. Två muslimer är älskande bröder eller älskande systrar. Och den här personen har det här sjuka hjärtat och tål inte att se att folk mår bra, att folk gillar varandra, att folk kommer tillsammans. Nej, jag måste splittra på dem. Och när han orsakar problem och hat och fiendskap, alhamdulillah, han blir jätteglad. A'udhu billah, vilken shaitan. Han är från de värsta av människor, sa profeten Muhammed alaihissalam, den som gör såna här saker. Så allt det här tyder på att det är en kabira, en av de stora synderna, att sprida namima mellan folk. Så man ska vara försiktig med detta och hålla sig borta från denna synd. Vad ska man göra om en person kommer till dig med namima? En person kommer till dig med skitsnack och sa att jag var med den här killen, uff, han sa så här och så här och så här om dig. Han gör namima. Vad gör du? Namn, du säger till honom ittaqilla, frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Men här nämner också ulema: för det första, du accepterar inte ens vad han säger. Varför? För han är en fasiq. Han är en stor syndare. Den som gör namima, han är en fasiq. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om al-fussaq? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Troende, om en fasiq, syndare, kommer till er med information, bekräfta informationen. Så här lär vi oss att om en fasiq kommer med information, så ska vi inte ens acceptera den tills den är bekräftad. Så en person som gör en namima, han är fasiq. Vad är definitionen av fasiq? En person som gör kabair, eller en person som konstant gör samma små synder, sara'ir. Det är definitionen av al-fasiq enligt vissa av ulema. Alladhi yaf'al al-kaba'ir aw alladhi yasirru 'ala al-sagha'ir. طيب. Så han är en fasik. Så du ska inte ens tro på det han säger. Det han säger, det är saqit, yani khalas, det är inte accepterat. Mardud. Två, som brodern sa, säg till honom ittaqillah. Det du gör är namima. Tre. Du säger nu att du var hos den här personen och han sa så och så och så och så om mig. Varför sa du inte åt honom att frukta Allah? Hur kunde du bara sitta och lyssna på honom när han snackar skit om mig? Du har gjort fel i detta. Eller hur? Vet också att den här personen som snackar skit om dig kommer med den här informationen. Han kommer också att snacka skit om dig till andra. Han kommer att sprida det du säger till andra. För han är namam. Så ge inte efter. Börja inte prata illa om den andra personen framför honom. Det är exakt det han vill. Att ah, jag var hos Mr. A, han sa si och så om dig. Och du vill att du ska säga fula saker, han ska gå tillbaka och säga det till honom. Förstår ni? Utan besvara på bästa sätt. Tro inte på det han säger. Och använd vackra ord. Hadahullah, Allah yahdi, Allah yusluhu. Yes. Ge inte gehör till den här personen. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel, kapitel 151. Bab man semi'a bi fahishatin fa afshaha. Kapitlet, den som hör om al-fahisha och sen sprider det vidare. Vi talade i förra lektionen om al-fahisha. Kommer ni ihåg det? Al-fuhsh. Är någon som minns vad ordet fahisha och fahsh betyder?
På turkiska betyder prostituerad.
Nej, turkarna har fått det från araberna. Och det är en betydelse av ordet prostituerad. Om Allah nämner fahisha i Koranen så handlar det ofta om zina. Zina. Och om det är bestämd form el-fahisha så kan det också betyda homosexualitet. Men fahsh betyder synder generellt. Metall, skamlöst agerande, perverst beteende, perversa synder, stora synder och så vidare. Så det är el-fahisha. Här är kapitlet om den som hör om fahisha. Den hör om zina och liknande saker. Och sen sprider det vidare. Den vad säger islam om detta? Och han nämner här tre athar. Tre stycken athar. Den första berättas från Abdullah, från Hassan ibn Kurayb, från Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Där han sa al-qailu al-fahishata alladhi yushay'u biha fil ithmi sawa. Den som talar med fahisha, alltså första personen som talar med dessa smutsiga ord, och den som hör dem och sprider dem vidare har lika mycket synd. Har lika mycket synd. Och sen berättar han också i Imam al-Bukhari från Shubayl ibn Auf. Där han säger att det brukade sägas att den som hör om al-fahisha och sen sprider den vidare är som den som först sa den. Innan han har samma synd som personen som först sa den. Och han nämner också en athar från Ibn Jurayj, från Atta Ibn Abi Rabah, som är en av de största tabi'in, att han brukade anse att personen som sprider zina, yani al-fahisha med sitt tal, en sån här person ska straffas, en nakal. Yaqulu asha al-fahisha, yani han ska straffas som ett avskräckande exempel. Ja. Så det här kapitlet handlar om detta. Att man ska inte sprida al-fahisha. Wa ma aktharuha fi hadha zaman. Och hur vanligt är det inte i denna tid att sprida fahisha. Som muslim, när man hör om dessa saker, att en person gjorde zina, en tjej gjorde zina, hon blev gravid, hon gjorde abort, pojkvän, flickvän. Sprid inte. Gå inte och snacka om det. Sprid inte på sociala medier. Sprid inte filmer som innehåller sånt här, yani el-fahisha, videos, musik som innehåller fahisha, meningar, tal som innehåller fahisha, ska inte spridas bland folk. Utan sånt här ska undanhållas, ska mörkläggas, ska tystas ner. Om det inte finns någon nytta, du sprider och säger till den personen som kan, yani, ta hand om det, stoppa det och så vidare. Men bara att sprida fahisha är någonting väldigt dåligt. Och det här är också något som Allah Azza wa Jalla fördömer i Koranen. I surat Al-Nur, vers 19. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. De som tycker om att al-fahisha ska spridas bland de troende, de kommer att ha ett hårt straff i dunya och i akhirah. Och Allah vet vad ni inte vet. Så här fördömer Allah subhanahu wa ta'ala de som vill att al-fahisha sprids bland de troende. De som vill att sådana här saker sprids. Och det finns ibland, subhanallah, ett samhälle som är håller fast vid islam, kyskhet. Att man inte begår zina. Så kommer någon person som har en shaitan hjärta och han vill sprida fahisha i samhället. Att folk ska bli mer liberala, lösaktiga och folk ska göra zina till höger och vänster, sprider pornografi och liknande saker i samhället. Den här personen, a'udhu billah, han har det här straffet i dunya och i akhira. Allah säger ett hårt straff i dunya och i akhira. Den som vill att sådana här saker sprids bland de troende. Och han nämner också Ali radiyallahu anhu att den som först säger och hitta på såna här saker och kalla till såna här saker. Och den som sen sprider det vidare, de är lika i synd. Så man ska dämpa såna här saker och inte sprida dem. Om ni hör att det finns lösaktiga människor, folk är zina och hit och dit, hallas, blås inte upp det. För då man kan ge bilden av att hallas, alla gör zina, alla har pojkvän, alla har flickvän. Fast det kanske är en av tusen, eller hur? Men folk de har det här att åh, det är kaos. Om du åker till det här muslimska landet, överallt prostituerade, överallt alkohol. Så du åker dit och ser ingenting nästan. Då han ger fel bild, eller hur? Och han får också det här att se normalt ut i folks ögon. Att kanske alla gör det, då kan jag göra det. Nej, det ska vara att man dämpar det. Det är inte alls stort, det är inte alls vanligt. Och det är ingenting vi ska sprida. Vart kan man göra zina? Ska aldrig berätta sådana saker. Det är också att sprida fahisha. Att där finns det ett hus man kan gå och betala och man kan göra zina. Säg inte sådana här saker till folk. Gå in på den här hemsidan, det finns värsta, allting och haram. Audhubillah. Sprid inte sådana här saker till folk. Och idag har det blivit väldigt lätt med internet, eller hur? Du skickar länkar, du skickar videos, skickar låtar som innehåller fahisha och så vidare. Gör man det här så är man delaktig. Och får samma synd som personen som först spred det. Så tänk på detta. Att inte sprida fahisha utan att dämpa det. Och faran också är ju, som Sheikh Abdurrazak nämner, ungdomar som växer upp med det här. Kolla på tv, filmer, data, internet, pornografi, allt det här. Hela tiden. Musiken som handlar om zina. Det blir normalt. Det blir som accepterat. Sen du kommer till ungdomen och säger, ah, han gjorde zina. Vad är zina för någonting? Typ, eller vad då är det allvarligt? Är det stort? Ja, jag vet vad zina är, men det kanske inte är stort. Det kanske blir så i folks ögon, eller? Till skillnad från ett samhälle där folk dämpar de här sakerna. Och när personen hör om zina, säger audhubillah. Eller hur? Så att man ska verkligen dämpa de här sakerna och inte sprida dem vidare. Nästa kapitel, Bab al-Ayyab. Kapitlet om den som är en felfinnare. Den som retar folk, letar efter fel. Han nämnde där en athar från Ali radiyallahu anhu. En athar från Ali radiyallahu anhu. Och Ali ibn Abi Talib var känd för sin fasaha och sin balaga. Han var en av de mest vältaliga sahaba. Hans arabiska var grym. Alltså det var högsta nivån. Taib. Och den här athar visar just detta. Alltså om jag skulle läsa den här, jag tror att 99,999% av alla araber inte skulle förstå den. Förstår ni? Så vad ska vi säga om Osman Sakin? Vi behöver verkligen förklaringar på dessa ord. Så vad vi gör, vi läser ord för ord. Förklarar ord för ord. Ali radiyallahu anhu sa La takunu ujullan. Eller ujulen. Det ordet kan man förstå. Det kommer från Al-Ajila och Al-Ajil. Han sa här, var inte en person som stressar, som har bråttom. Taib. Al-Ajil betyder här att ha bråttom, att vara stressad. Ha inte bråttom. Det här är en egenskap som muslimer ska ha. Att man ska inte ha bråttom. Eller vi kan läsa hela och sen kan vi förklara. Han sa här inte bråttom. Och var inte heller en mada'i. Mada'i är en person som överdriver i att sprida nyheter och skvaller. Och de som sprider al-fahisha. Och var inte budurran. Eller budurran. Var inte budurran. Vem förstår det här ordet här? Budur. Budurran. Han säger här i förklaringen. Budurran är en person som inte kan hålla hemligheter inom sig. Person kan inte hålla hemligheter inom sig utan måste bara sprida dem. De måste ut. Och så sa han, för framför er, yani i framtiden, väntar balaen, yani prövningar. Mubarrihan, som är otroligt hårda och allvarliga. Muballihan, eller mukallihan, som kommer att få folk att ha allvarliga och sura ansikten. Och saker som är mutamahila. Mutamahila är ni prövningar som kommer att vara långa. Och prövningar som kommer att vara ruduhen. De kommer att vara stora. De kommer vara långa. Alltså pågå under en lång tid. Och de kommer att vara stora. Så här berättar Ali radiyallahu anhu om vad som kommer att hända innan domedagen. Det kommer att bli prövningar som är så hårda och så långa och så svåra att de kommer att få folk att typ få allvarliga ansikten. Så hårda prövningar. Men han gav oss tips innan. Vad ska vi undvika för att det här ska ske, och vad ska vi undvika när det här sker? Och det första tipset var att vi ska inte vara ujulen. Vi ska inte ha bråttom. En muslim ska ha ett tu'ada, ta'anni, sakina. Ska ta tid på sig innan han fattar beslut, innan han gör saker och ting. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa tu'adatu fi kulli shay illa fi amali al-akhir. Att man ska ta det lugnt i allt man gör. Man ska vara betänksam och ta det lugnt i allt man gör, förutom när det kommer till akhira. Då skyndar du. Du stressar. Yani nu det ska göra adhan till maghrib. Ska jag be sunna eller inte? Be sunna. Hallas. Ta det inte lugnt. Be sunna. Ha? Ska jag göra dhikr? Ska jag inte göra dhikr? Ska jag fasta 6 dagar? Shabbat? Gör dem. Hallas. Skynda dig. Men när det kommer till andra saker, ta det lugnt. Var inte stressad. Du ska ha tu'ada. Betänksamhet. Och vi nämnde också detta förra veckan. När judarna gick förbi och sa Sama alika ya Rasulullah. De svor på honom. Och Aisha blev arg. Och förbannade dem. Vad var det första profeten sa till henne alayhi sallam? Ja Aisha, ta det lugnt. Ja Aisha, ta det lugnt. Och så gav han henne råd. Är ni stressa inte? För när man ibland, när man stressar, man gör fel beslut, eller hur? Det talar vi också om när vi talar om skilsmässa i söndags. Att folk bråkar, tjafsar med sin partner och sen kallas, jag vill skilja mig. Bara sådär, jag vill skilja mig. 5 minuter, vi skiljer oss. Sen efter 5 minuter, jag ångrar mig. Eller hur? Skilsmässa är någonting stort. Kanske behöver 1 år tänketid, flera månader betänketid innan man fattar de här besluten. Så var inte stressad. Och speciellt i tider av fitna. Ta det lugnt. Behärska dig själv. Det andra rådet, man ska inte vara medai. En person som sprider allt han hör. Och det roliga är att, vad heter radio på arabiska? Exakt samma ord, det kommer från det ordet. En person som bara sprider allting. Ja, du hör allt, du bara, det måste ut. Det är som en radio, som sprider allting till folk. Alla ska höra allt. Och det här är fel. Och det andra ordet också som är synonym. Buduran. En person som inte kan hålla någonting inom sig. Utan det måste ut. Han får höra någonting hemligt. Ja, de här ska skilja sig. Han ska köpa någonting. Han ska åka dit. När han hör den här informationen. Han kokar inom sig. Han måste bara berätta för allt och alla. Det är fel. Man måste som muslim kunna hålla folks hemligheter. Skilja på vad som är, vad kan man säga, allmän information. Som allt och alla vet. Och vad som kanske är privat. Och ibland om du är osäker på gränsen. Alltså var tyst. Ibland du kanske tänker. Ja, men vadå? Han sa att han ska åka utomlands. Det är inte värsta grejen. Men för honom det kanske är värsta grejen. Han kanske sa det dig till förtroende. Han kanske inte vill att hela stan ska veta det. Så att man ska vara försiktig. Och det här, jag vet att det är jättesvårt för folk. Att känna till massa hemligheter. Och inte prata om det. Men det är någonting man måste träna på. Och inte gå och säga allt om allt och alla. Utan man måste kunna hålla saker och ting inom sig. Profeten alayhi salatu wassalam, han sa att el-majalis bil-amana. När du sitter med någon, det är amana. Det är tillförlit. Det är någonting du måste hålla. Och vissa hadither om person säger någonting till dig och kollar till höger och vänster, det är amana. Det är en chans. Han vill inte att det här ska komma ut. Det är privat igen. Så tänk på detta. Och sen säger Ali för att det kommer att komma tider av fitna och prövningar och svåra saker. Speciellt i tider av fitna så ska man vara försiktig med att sprida vidare saker och ting. För att i tider av fitna, som ulema nämner, så sprids mycket falsk information. Eller hur? Det kan vara propagandakrig. Och speciellt med internet idag. Nättroll. Som har som avsikt att sprida falsk propaganda. Och det här är tyvärr väldigt vanligt idag. Vi har tv-kanaler som styrs av onda människor. Som Al Jazeera och sånt. Som vill göra fitna. De var bakom arabiska våren som ledde till att så många hundratusentals muslimer dog. Och så mycket fitna. De var bakom det här. Och la vd elden. Och spred massa falsk information. Och fortfarande tills idag. Massa andra kanaler och Facebook-sidor sprider massa falsk information. Så sprid inte allting vidare. För att det kanske inte är sant. Och profeten Muhammad a.s. han sa: Kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Det är en tillräcklig synd för muslimen att han sprider allt han hör. Du kan inte bara säga: men jag sa det för att jag hörde det. Det är en synd i sig själv. Och det är en kadhib också. En kadhib, att man sprider allt vidare. Du kommer till slut att falla in i lögn. För en dag kommer du att säga någonting, förmedla någonting som inte är sant. Taib. Så att man ska vara försiktig, inte ha bråttom. Och kunna hålla saker och ting inom sig. Speciellt i tider av fitna. För viss kunskap kan orsaka problem. Och splittring bland muslimerna. Och krig och katastrof. Så att man måste kunna vara behärskad. Och hålla den här kunskapen inom sig. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och som sagt, vi hoppar ju över de haditherna som är da'if, som är svaga. Det berättas här från Abu Jubair ibn al-Dahhak, som sa att den här versen kom ner gällande oss. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Och ge inte varandra öknam. Surat al-Hujurat, vers 11. Den här versen sändes ner gällande oss. Och han sa att profeten a.s. kom till oss. Bani Salama. Och varenda person av oss hade två namn. Hade två namn. Och i Musnad Imam Ahmed att varenda person av oss hade två alqab. Yani två öknamn. Och i vissa hadither tre öknamn. Alltså ett vanligt namn och tre öknamn. Smeknamn, öknamn. Varenda person av oss hade två namn. Så profeten a.s. han sa: ja fulan, du. Kom. Ja fulan, ja fulan. Han kallade personen vid det här öknamnet. Och då så sa de: ja Rasulullah, han blir arg när han hör det här namnet. Och där slutar hadithen. Och den är sahih. Här är också en annan äfät. En annan dålig konsekvens av tungan. Och det är ett tanabuz bil alqab, vilket Allah subhanahu wa ta'ala förbjuder i surat al-Hujurat. Att ge varandra fula öknamn. Och för att förstå det här så säger de lärda att när det kommer till namn och titlar, så har vi arabiska det som kallas för al-asma, namn. Att du heter Abdallah, Mohammed, Zaid och så vidare. Ett namn. Så har vi också kunya, eller kunna, plural. Och kunya är när man då heter Abu eller Abu fulan. Taib. Och sen har vi nisba. Att man tillskriver sig någonting. Att man heter till exempel Abdallah al-Swaydi. Abdul Wadud al-Fransi. Al-Swaydi. Taib. Al-Medani. Al-Somali. Att man tillskriver sig någonting. Al-Salafi. Al-Athari. Man tillskriver sig en plats, ett land, en stad eller en viss kanske förståelse av religionen och så vidare. Ja. Och det här kallas då för nisba. Och sen har vi det som kallas för al-alqab. Och det är som man kan säga, det kan vara både titlar och det kan också vara smeknamn och det kan vara öknamn. Taib. Och de lärde nämligen att de här alqab kan delas in i tre kategorier. Alqab tashrif. Titlar som är nobla. Som att en person till exempel kallas för Sheikhul Islam. Ja, det är en titel, eller hur? Och den är fin. Han kallas för Amir al-Mu'minin, al-Faruq, al-Siddiq. Det är titlar som är vackra. tashrif, för att ära personen. Och sen har vi alqab ta'rif, för att känna igen folk. Att de säger, vart är Abdallah? Du frågar Rinkeby, var är Abdallah någonstans? Funkar det? Nej. Vart är Abdallah al-Tawil? Ja, du vet, han är somali. Abdallah al-Tawil, ah han, den långa. Kallas. För att känna igen honom. Eller Abdallah al-Qasir, den korta. Det är okej, okay. Det är tillåtet. Och sen har vi alqab taskhif. Alqab för att göra narr av personen. Alltså 100% fula namn. Att du kallar personen för idioten. Jag vet inte. Är ni fula ord? Jag vet inte säga om ni fattar vad jag menar. Och det här är självklart haram. Och det är det som Allah här nämner i versen. Och de lärde sig här att när det kommer till exempel alqab, så är det tillåtet att ge en person en laqab om han är nöjd med den. Han tycker om den. Till exempel någon säger Abdul Wadud al-Tawil. Adi, alhamdulillah. Jag har ingenting emot det. Du kallar mig för lång. Adi, inget fel med det. Eller hur? Men om personen ogillar det, även om det skulle vara lång, jag heter Abdallah al-Tawil, han säger, kalla mig till det här, jag hatar det här namnet. Khalas, då är det haram. Förstår ni? Så att om personen gillar det eller ogillar det, det får man kolla. Och när profeten här, alaihissalam, han hörde att man kallar den här personen för någonting, han kallar honom för samma sak. Han visste inte om personen gillar det eller ogillar det. Då sa den personen ogillar det. Khalas, då låter han bli. Och då sände Allah ner den här versen. Taib. Så det är första man får kolla på. Om personen gillar eller ogillar. Det andra, om det är en laqab tashrif, om det är en titel som är nobel, som är fin, så är också ett villkor att den är sann. Att personen förtjänar den. Du kan inte gå till en okunnig människa och kalla honom för Sheikh al-Islam, al-Imam, al-Muhaddith, al-Faqih, al-Mufti, al-Allama och så vidare. Du gör dessa titlar och han är ajhalun nas. Taib. Eller han är en liten talib. Han är en liten student av kunskap som har lite kunskap. Men du säger att du är mufti, du är sheikh, du är allama. Det är fel. Men det är juz. Taib. Det är inte tillåtet heller. Utan han ska förtjäna. Du säger sheikh bin Baz, Allah arhamu al-allama. Sheikh al-Islam, al-mufti, al-muhaddith. Halas, han förtjänar det. Imam al-Albani, muhaddith, al-faqih och så vidare. Eller hur? Halal. De lärde nämner också här att det är tillåtet om det är ta'rif, om man måste känna igen personen. Om man inte, yani, det finns inget annat sätt än att känna igen personen. Och han är känd med de här egenskaperna, så får man nämna honom med dem. Till exempel en person, han är sneugd, han haltar. Det fanns vissa av sällan som kallades för al-a'raj, eller a'mash och så vidare. Och för att känna igen personen, då är det okej. Okay. Vart är han som är si och så. Men om personen ogillar det och ser det kränkande, så ska man låta bli. Och tyvärr är det här någonting som jag har hört är väldigt vanligt, att ge varandra de här smeknamnen och öknamnen, som tyvärr faller in under den tredje kategorin, taskhif, för att göra narr av personen. Att man, speciellt här i förorten, när man retar varandra och alla har ett jättekonstigt namn. Jag vill inte ens nämna det, men man har hört så sjuka namn som ungdomarna har här. Och ibland i vissa kulturer, jag hörde tyvärr att det är vanligt med vissa somalier också, att alla heter någonting extra, yani. Och ibland är det jättekonstigt. Men om personen gillar det, khalas, det är adi, yani. Men om personen ogillar det, så ska man sluta upp med det. Taib. Där får man tänka på. Att även om en person är känd för att han kallas för någonting konstigt, så betyder det inte att det är halal. Om han ogillar det här namnet, khalas, så ska han, får man inte kalla honom för detta namn. Och de nämner också ulema att det här leder till hat. Tänk dig om folk varenda dag kommer att kalla dig för Abdallah Tjockisen. Du kommer att ogilla folk, eller hur? Varenda person säger till dig Tjockis. Hallas, du kommer att ogilla dem. Så därför, alhamdulillah, islam förbjuder detta. Det är gärna går emot Al-Hu al-Islamiyya.
Den första kategorin är Tashrif. Är det inte ens sätt att prisa en person?
Ja, det kommer vi prata om nästa vecka. Vi kommer prata om det nästa vecka, just att prisa folk. Det ska man också undvika i islam. Och Ibland kan det ju vara att det är efter personen har dött. Och ibland så prisar man en person, men han förtjänar det. Som du säger till exempel idag, Sheikh Fawzan al-Allama. Alltså det är Adi. Han är al-Allama. Han är mufti. Och så vidare. Han är faqih och så vidare. Att då är det okej. Okay. Då får man göra det. Och vi kommer prata om det nästa vecka just också, att om personen förtjänar det och att personen, man vet att han är så stark och stabil att det inte skadar honom. Det är också ett villkor. Att prisa en person i hans närvaro. Inshallah, det kommer nästa vecka. Ett tamaduh, nästa kapitel. Nej. Vi har två haditer till, sen är vi färdiga. Det berättas här från Ikrima som sa att det var en person som bjöd Ibn Abbas och hans kusin på mat, radiyallahu anhu. Och när de var där hos den här personen så fanns det en tjej, en slavflicka som jobbade. Och då var det en av de närvarande som ropade till henne och sa, ja zania. Ropade på henne och sa, du kvinnan som är lösaktig, som gör zina. Och då så säger Abdullah, meh, stopp. Vad är det du säger för någonting? Om du inte straffas i dunya så kommer du straffas i akhir. För det här ordet som du sa. Och då säger mannen, men vad då? Tänk om det är sant det jag säger. Och då så säger Abdullah, inna Allah la yuhibbu al-fahish al-mutafahish. Allah tycker inte om personen som är fahish, som pratar smutsigt. Och den som överdriver i att göra det. Ja. Och det var Ibn Abbas som sa det. Tayyib. Så här finner vi också det som författaren nämner här, al-Ayyab, den som kritiserar och letar efter fel och säger fula saker om folk. Här är en av de fulaste av saker man kan säga till en människa. Och det kallas för al-Qadf. Att man smutskastar och anklagar en människa för zina. Och det här är en av al-Kabair i islam. Och speciellt om det är en kysk troende kvinna. Då nämns det som en av de sju förgörande synderna. Så den här mannen sitter och bara ropar på den här kvinnan och säger, ja zania. A'udhubillah. Och hon var en slavflicka. Och det finns här olika straff beroende på om det är en slavflicka eller friflicka. Om det är en friflicka eller kvinna som någon person anklagar för zina, så ska personen straffas med al-qadf, alltså med straffet för qadf. Att han piskas offentligt om han inte hämtar fyra trovärdiga vittnen som har sett personen göra zina. Och om det är en slav som man anklagar, så om man inte har bevis så straffas man i akhira. Om man har fel så kommer man att straffas på domedagen. För det är den här grova saken som man sa. Och det här är också något som folk tar väldigt lätt på. Det behöver inte vara att man säger zania till en person. Men till exempel idag bland vissa ungdomar, det är vanligt att ibland de kallar en tjej för hora. Eller hur? Eller en person säger bög till en annan. Är det inte vanligt? En liknande ord. Det här är också qadf. Och det är samma straff på det. Om du bor i ett muslims land och en tjej blir kallad för hora, hon går till domstolen. Om du inte har fyra vittnen på att den här kvinnan har sålt sig själv och du har sett de här männen, du har sett män haft sex med henne och så vidare, allas, du piskas. Och du blir en fasiq. Ditt vittnesmål accepteras inte. Mycket, mycket allvarligt. Tungas konsekvenser. Ett ord som profeten sa alaihissalam kan få en människa att falla 70 år i helvetet. Ett enda ord som en person inte tar allvarligt på. Tahwi bihi fi nari jahannam. 70 kharifan. 70 år. Personen ramlar i helvetet. Ett enda ord. Han sa hora till henne. Khalas. Jahannam. Helvetet. Mycket, mycket allvarligt. Och det här är också som Abdullah ibn Abbas sa. Personen som gör så, han är fahish. Han är smutsig i sitt tal. Den som pratar så här till folk. Och kallar folk för såna här saker. Så taqillah ska folk göra. De ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren avslutar detta kapitel med hadithen där Abdullah säger att Nabi alaihi salam sa, "Laysa al-mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi." Att en troende är inte ta'an, någon som går och hackar och säger, kastar fula saker på folk. Walal la'an, och inte heller en person som förbannar. Walal fahish, och inte heller en person som är fahish, som vi har förklarat. Och inte heller en person som är bedi. Och det är som synonym till fahish, men en person som är, han har ingen haya, han är, beter sig skamlöst. En person som är bedi eller bada, att man har ingen haya i det man gör och det man säger. Så här säger profeten alaihissalam att al-mu'min, den sanna troende, har inte de här fyra egenskaperna. Genom har man de här fyra egenskaperna, så har man en brist i sin iman. Vilka är det? Att man är ta'an. Att man går och säger fula anklagelser och fula saker till folk. Ta'an fin nas. Walalla'an. Och du förbannar folk och svär åt folk. Det är också en egenskap som inte passar oss en mu'min. Walal fahish walal badi. Att man är smutsig och skamlös i sitt tal och sitt beteende. Yani, har man iman, så hindras man av sin iman från att göra dessa synder. Din iman håller dig tillbaka. Att astaghfirullah, så här gör man inte, så här säger man inte, och så vidare. Men har man ingen haya, yani, idha lam tastahi fasna ma'shit. Som profeten sa alayhi sallallahu alayhi, om du inte skäms, gör vad du vill. Att den som inte har någon haya, han gör vad han vill. Så har man svag haya, och haya som nämndes i hadithen är länkat till våran iman. En person som inte har någon haya, han har knappt någon iman. Och det, ju starkare iman, ju starkare haya. Förstår ni? Så personen som inte har någon haya, han har knappt någon iman eller svag iman, säger och gör vad som helst. Så att det här också är ett bevis på att personen har svag iman, den som beter sig på det här sättet. Så tänk på detta. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från de som har bra karaktär och skydda oss från dessa dåliga karaktärsdrag, och att låta oss gå in i hans paradis och förlåta oss för hans synder. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.